De av oss som var med här igår kommer ihåg att vi började med Jesajas 30:e kapitel och 15:e vers. Det ska vi göra idag också. Jesaja 30 och 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför skall ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot, eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Ja, det är ju en väldigt aktuell text det här. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför skall också era förföljare vara snabba. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig, står det. Och ibland så talar vi om väckelse. Jag vet inte hur ni gör i Finland, men i Sverige talas det väldigt mycket om väckelse. Det profeteras om väckelse och talas om väckelse och skrivs om väckelse. Det enda som fattas är väckelse. Varenda kristen tidning med någon självaktning innehåller minst tre nya recept på väckelse för varje nummer. Och till sist kan man bli lite trött på det hela. Jag vet inte vad ni tycker, men jag känner mig ganska uttjatad. Varför har vi då inte väckelse när vi har så många recept? Ja, det beror säkert på att Herren väntar. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig, står det här. Ty om vi fick väckelse därför att vi hade hittat på ett recept på väckelse. Vi hade hittat på det alldeles egna lilla knepet. Ja, då var det ju inte Guds nåd. Utan då var det ju vi. Och då skulle vi stå där och skryta efteråt, titta på vår väckelse. Så har väckelser aldrig börjat. Och kommer säkert inte att göra den här gången heller. Utan istället är det ju så här att det finns så väldigt mycket springare och snabba hästar och duktiga människor och berömda gubbar i Guds församling. Det finns så oerhört många hästkrafter som ännu inte har fått löpa sig alldeles uttröttade. Och Gud har gott om tid och han har gott om kraft. Och han kan faktiskt låta sitt eget folk bli som en ensam stång på bergets topp. Som ett baner på höjden. Du har väl sett i skriften att Guds redskap för väckelse är en sax. När vinträdet har upphört att bära frukt och bara har en massa blad, så kommer Gud med saxen, för nu ska det bli väckelse. Man får klippa bort lite grann. Och en och annan mänsklig hästkraft i Guds församling kanske måste få skära ihop för att det ska kunna bli riktig väckelse. En som vi tar emot som en gåva av nåd ifrån Gud. Och det ser ju lite konstigt ut i den här texten. Att först så väntar Herren. Och så plötsligt så sägs det att så fort du ropar så ska han svara dig. Jaha, säger vi, det har vi ju inte alltid erfarenhet av. Nej, inte nu. Ty Herren väntar. Men när våra hästkrafter är slut, då svarar Gud på bön. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, säger Herren. Men ni vill inte. Och vi vill ha våra katedraler. Vi vill ha vår präktighet. Vi vill ha vår andliga duktighet och vårt andliga kändisväsen. Vi älskar det där. Hästkrafterna är oss dyrbarare än något annat. Ja, säger Herren. Då väntar jag. Jag har all tid i världen, det har inte ni. Genom stillhet och förtröstan blir ni stark. Vem vill inte bli stark? Jo, det vill vi alla bli. Men nu är det alltså frågan om vad är det för styrka det handlar om? Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herr. Broder Karl, som är svensk mästare i barnhistorier. Jag ska inte tävla med honom, men jag ska komma själv med en liten barnhistoria som är alldeles sann. En väninna till oss som har en dotter. Och när hon var liten, den flickan, det många år sedan, så hörde modern henne gå omkring och sjunga: icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Det var nästan profetiskt, tycker jag. Utan nu är det fråga om en annan styrka. En som vi alltså inte vill ha. Den handlar om förtröstan. Vad är förtröstan för någonting? Jo, det är en styrka som är verksam när vi är maktlösa. Hoho, ja, ja, säger vi. Nu kan vi bara bedja. Underförstått, det här var ju förfärligt tråkigt. Nu kan vi bara be. Ja, det är väl inte fy skam, säger vi då. Nej, nej, okej. Själva ordet för tröstan kan vi byta ut mot lite andra ord, lite likvärdiga ord. Vi kan säga att det handlar om trygghet. Vi har alla ett behov av trygghet. Ty trygghet skapar frimodighet och handlingskraft. En otrygg människa är inte handlingskraftig. Och vi behöver trygghet för att kunna handla. Men du har säkert lagt märke till i ditt eget liv hur bakvänt vi fungerar. Därför att i regel tycker människor att de känner sig som tryggast när de har hela läget under egen kontroll. Det händer att vi sjunger: du har allt i din hand, du har allt under kontroll. Men allra helst skulle vi naturligtvis vilja sjunga: jag har allt i min hand, jag har allt under kontroll. Det känns allra tryggast. Och egentligen, vi lägger ner mycket kraft och mycket tid på att få allt under vår kontroll. Fast det naturligtvis måste vara ett omöjligt företag. Hur ska du kunna ha allt under kontroll? Det räcker ju med att det kommer en basil flygande, så kan du åka dit. Och det finns människor som har kommit att tänka på denna möjlighet så till en grad att de måste duscha 3 timmar om dagen, koka allt porslin innan de kan äta på det, och praktiskt taget aldrig våga ta folk i hand eller gå ut eller någonting sånt. Utan man försöker leva ett sterilt liv och hålla varenda bakterie under kontroll. Det går inte. Det är ingen idé att försöka. Det är bara ett slöseri med tid. Livet är livsfarligt. Den tryggheten finns inte. Och det är ingen idé att sträva efter den. Därför att hålla på att jobba och försöka att skaffa sig något som inte finns, det leder bara till besvikelse. Men det finns en annan trygghet. Att Herren har allt under kontroll. Och att vi med allt vårt bekymmer inte kan lägga en enda aln till vår livslängd. När det talas om förtröstan här, så ska vi lägga märke till att det är ett ord som används ofta i Bibeln. Jag tittade efter för skojs skull hur många gånger det ordet används i Gamla testamentet, det ord som här är översatt med förtröstan, och hittade 108 texter. Så att det är ett flitigt använt ord. Och vi ska titta på några texter som handlar om vad jag vill kalla för falsk förtröstan. Detta just att jag har allt i min hand. Och vi ska gå till Saltaren 49:e psalmen. Där heter det så här om de rika, att de förlitar sig på sina ägodelar. Det är 7:e versen, psalm 49:7. De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Vi vänder blad till 52:a psalmen. Den 9:e versen där. Se, där är en man som inte gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad. 62:a psalmen. 11:e versen. Förlita er inte på orätt vinning. Sätt inte ett fåfängligt hopp till rov. Om en i rikedom växer, så akta inte på det. Ordspråksboken till sist, 11:e kapitlet. Och 28:e versen. Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall. Men de rättfärdiga ska grönska liksom löv. Att förtrösta på rikedom, att förtrösta på något mänskligt överhuvudtaget, om vi ska gå tillbaka till Jesaja 30 så ska vi titta lite grann på den situation som folket befann sig i när Jesaja talade. Ty landet var hotat och folket försökte att rädda landet genom att ingå ett förbund med Egypten för att därmed öka försvarskapaciteten. Vi läser i början av kapitlet. Ve er, ni vanartiga barn, säger Herren. Ni som gör upp rådslag som inte kommer från mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd. Ni som drar ned till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka er ett skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Se, faraos skydd skall bli till er skam, och tillflykten under Egyptens skugga ska bli till er till blygsel. Trettioförsta kapitlet och första versen. Ve dem som drar ned till Egypten för att få hjälp, i det de förlitar sig på hästar. Dem som sätter sin förtröstan på vagnar, därför att där finns så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels helige och inte frågar efter Herren. Människorna hade sin trygghet, den gången sin politiska trygghet, i hästar och vagnar, istället för att ha den i Herren. Och vi får ju naturligtvis ställa oss själva frågan: vad är min trygghet? Det mått av trygghet som du och jag lever under, vad är det för en trygghet? Vad är det som ger oss tillförsikt, frimodighet och handlingskraft, om vi nu har någon sådan? Vad är det jag förlitar mig på? Man kan ha sin trygghet och sin handlingskraft i de mest egendomliga ting. Ibland möter man till och med människor som har sin yttersta trygghet i möjligheten att ta sitt liv, och som alltså orkar leva vidare därför att de hela tiden tänker att blir det för gräsligt så går jag hem och tar den där burken jag har stående där hemma och gör slut på allt sammans. Men man kan ju inte ha självmordet som sin yttersta trygghet. Det fungerar inte. Lika lite som man kan ha pengarna som sin yttersta trygghet, eller hästar och vagnar. Det här som vi nu kallar för en människas yttersta trygghet, det kallar Gud för Gud. Ty det som är min yttersta trygghet, det är Gud för mig. Och därför är detta så viktiga saker. Vi ska gå tillbaka till Saltaren och se i den 115:e salmen. Där börjar vi läsa i den tredje versen. Saltaren 115 och 3. Vår Gud är ju i himmelen. Han kan göra allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte. De har ögon och ser inte. De har öron och hör inte. De har näsa och luktar inte. Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte, de har inget ljud i sin strupe. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Förtrösta på Herren. Förtrösta på Herren. Mot denna förtröstan på Herren ställs ju hela tiden i Bibeln den falska förtröstan. Den som är avgudadyrkan. Människor som dyrkar något mänskligt. Deras avgudar av silver eller guld. Och det behöver ju inte vara en staty. Det kan ju vara det man har i plånboken. Så mycket av det mänskliga kan bli en trygghet för oss som liksom skymmer Gud. Och egentligen ytterst gör Gud onödig. Det betyder inte att du inte ska gå till doktorn om du blir sjuk. Men du måste ju förstå att även om han kan hjälpa dig, så kan han absolut inte hjälpa dig utöver vad Gud vill. Mot Guds vilja förmår ingen doktor något. Eller hur, Pelle? Jo. Och det klassiskt sköna uttrycket i Bibeln för den här förtröstan på Herren, den hittar vi i den 20:e psalmen. Den 8:e versen. De andra prisar vagnar. De prisar hästar. Men vi prisar Herrens, vår Guds namn. Att prisa vagnar och hästar. Att på olika sätt förlita sig på det mänskliga. Det jordiska istället för Gud. Det är avgudadyrkan. Och om vi ska tala om något recept på väckelse, ett som faktiskt är bibliskt, så känner jag inte till något annat än detta. Kasta ut avgudarna, säger Herren, så ska jag välsigna. Något annat har jag aldrig sett i skriften. Och jag tror inte det finns i praktiken heller. Kasta ut avgudarna, så ska ni få väckelse. Om ni vänder om och är stilla. Om ni omvänder er och är stilla. Men ni vill inte. Allt det här nu som så lätt blir vår trygghet, det är ju saker som Gud i och för sig vill ge oss. Vi kan ju ha vår trygghet i den fullständiga hälsan. Och det finns trygghetslängtande människor som plötsligt blir hälsokostare. Och är du en hälsokostare så välsignar jag dig. Fortsätt att äta hälsokost utan cesium och utan kolesterol. Men ibland träffar man hälsokostare som blir totalt fanatiska i sin hälsokost och där morötterna blir som en gud för dem. Jag kommer ihåg en sån person jag träffade en gång. Där jag sa till honom att jag tycker att du ska äta en korvskiva om dagen i Jesu namn. Och han förstod inte vad jag menade. Och tyckte bara att det var det knäppigaste råd han hade hört antagligen. Men på något sätt hade det här blivit en trygghetsfaktor som var som en gud i hans liv. Jeremia 17 ska vi läsa. Från femte versen. Så säger Herren: förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Han ska bli som en torr buske på hedmarken och ska inte få se något gott komma, utan ska bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltedar där ingen bor. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte, utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Här får vi veta lite granna vad det vill säga att ha Herren till sin förtröstan. Det betyder inte att det inte kommer ett torrt år då och då. Det betyder inte att du nu har fått en sån fantastisk trygghet i ditt liv så nu blir du aldrig mer sjuk. Nu kommer bilen att starta varenda gång du sätter in nyckeln. Det kommer aldrig att finnas några problem av något slag överhuvudtaget i ditt liv, ty du har Gud till din förtröstan. Nej, men då var han ju inte din förtröstan. Det är ju liksom det som är poängen. Därför att detta att ha Gud till sin förtröstan, det betyder ju att hamna i situationer där ingenting annat kan vikariera för Gud. Att då och då komma in i den situationen där man måste säga: Herre, nu är det bara du kvar. Jag kommer ihåg en person som berättade en gång om en kris i hans liv. Och krisen hade liksom drivits till sin spets för honom. Och så hade han varit på resa och kom hem med tåget. Det var ett nattåg, så han klev av
vid sin hemstation någonting så där i stil med 4:30 på morgonen. Och det var 25 grader kallt. Bilen stod vid stationen och han hade flera mil hem ut på vischan någonstans. Och bilen startade inte. Och det blev ju droppen som fick bägaren att rinna över förstås. Där stod han mitt i svinkylan klockan 4:30 på morgonen. Och ni vet ju många stationshus som är varma och öppna och inbjudande så dags på dygnet. Och som sagt, bilen vägrade att starta. Och det blev för mycket. Då började han att gråta. Men till sist hörde han sig själv säga: Herre, om bilen inte startar så älskar jag dig ändå. Det är förtröstan. Hade han varit duktig mekaniker och liksom bara kunnat hiva upp huven och fiffla med någonting och sparka på någonting och sen så gick den igång. Ja, då hade han ju haft det som en förtröstan. Att han kunde meka med bilar. Men nu till sist hade han kommit till en punkt där ingenting fanns kvar. Det kändes i alla fall så. Och så fick han ändå höra sig själv säga: Herre, om inte bilen startar så älskar jag dig ändå. I den här liknelsen som Jeremia ger oss så är det ju inte 20 grader kallt, utan det är 40 grader varmt istället. Och många gånger så liknas ju den brännande solen vid tillvarons lidanden i skriften. Där ska inte vara någon brännande hetta, står det i uppenbarelseboken till eskimonas stora förundran. De tycker det skulle vara skönt med lite mer av den varan. Men att förtrösta på Herren betyder alltså ett liv där det ibland kan tas ifrån oss eller sättas ur kraft. Allt det som kan vara vår egen förtröstan. Betyder inte att Gud är ute efter att plundra av dig alla möjligheter. Inte alls. Men att vi någon gång ibland får upptäcka att det där och det där och det där kan inte vara min trygghet. Och när det gäller pengar så har ju Paulus ett väldigt fint uttryck för det här i Filipperbrevet 4. Där vi börjar läsa i 10:e versen. Filipperbrevet 4:10. Du vet, själva brevet är ju egentligen ett tackbrev som Paulus skriver till församlingen i Filippi därför att de har skickat honom en gåva när han sitter i fängelse. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Och vi undrar ju ständigt, hur pass rik får man vara? Var går gränsen någonstans? Går den vid moped? Eller går den vid en liten Fiat kanske man får ha? Andra säger, nej, du ska inte ha en liten Fiat, du ska ha en stor Mercedes. Det är där gränsen går. Du ska vara ovanför den gränsen och inte under också. Alltihopa är mänskligt tänkande. Ty Gud kan ge i överflöd somliga tider. Men för att du inte ska förtrösta på gåvan utan på givaren, så kan givaren också ibland låta gåvan försvinna ur ditt liv. Ty annars går det nästan inte att undvika att du till sist förtröstar på gåvan och älskar gåvan istället för att förtrösta på givaren och älska hon. Att göra det mänskliga till sin trygghet för att därmed få handlingskraft. Det finns en annan, en lurigare variant. Vi ska gå tillbaka till Jeremia. Och så ska vi läsa i 7:e kapitlet. I början där, de första 11 verserna. Och när vi nu läser så ska vi särskilt lägga märke till på vilken plats Jeremia står och predikar denna hårresande predikan. Han står i porten till templet. Tänk dig att du skulle få i uppdrag av Herren att stå i dörröppningen till kyrkan där hemma och säga något liknande. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: ställ dig i porten till Herrens hus och predika där detta ord och säg: hör Herrens ord, ni alla av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: bättra ert levande och ert väsende, så vill jag låta er bo kvar på denna plats. Förlita er inte på lögnaktigt tal när man säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, om ni bättrar ert levande och ert väsende, om ni dömer rätt mellan man och man, om ni upphör att förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan, att utgjuta oskyldigt blod på denna plats och att följa efter andra gudar er själva till olycka, då vill jag för evärdliga tider låta er bo på denna plats i det land som jag har gett åt era fäder. Men se, ni förlitar er på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt. Ni tänder offereld åt Baal och följer efter andra gudar som ni inte känner. Sen kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: med oss är det ingen nöd. För att därefter fortsätta med alla dessa styggelser. Håller ni det då för en rövarkula, detta hus som är uppkallat efter mitt namn? Ja, sannerligen, också jag anser det så, säger Herren. Ni förlitar er på lögnaktigt tal. Om vi ska översätta det här till vår moderna situation, så kan man som kristen förtrösta mer på sina kyrkobesök än på Herren. Ja, men jag kommer till himlen. Jag går i kyrkan varenda söndag. Ja, det är ju kanske sannolikt att du gör. Men går du till kyrkan för kyrkans skull? Eller för himlens skull? Eller för Guds skull? Därför att man kan finna i sitt liv, om man har kyrkobesöken till sin yttersta trygghet, att det kan komma kriser då det liksom avslöjas att Gud var inte min trygghet. Utan jag hade min trygghet i något annat. I något fromt. Jag tror det här är större och viktigare än vi förstår. För ibland när det verkligen kommer väckelse, då låter Gud kanske många seder och bruk i våra kyrkor som vi har haft sedan länge tillbaka få hamna i papperskorgen. Och så kanske man sjunger på ett annat sätt än förut. Ja, då visade det sig att några hade sin trygghet i Gud och känner igen Gud också i de nya sångerna och deltar i dem. Och andra sätter klövarna i backen och säger nej. Så här har vi aldrig sjungit förut. Jag var en gång på det är nu rätt många år sedan, på ett kyrkligt möte. Och det var i början av 70-talet och det kom bibelkörer. Och många av landets organister var lite sådär misstänksamma mot det här slarviga nya sättet att sjunga. Jag kommer ihåg en organist som med skärpa slog fast att om Bach hade menat att man skulle sjunga till gitarr, så hade Bach skrivit sånger till gitarr. Men eftersom han nu inte gjorde det, så skulle det inte vara någon gitarr i kyrkan. Jag älskar Bach. Jag njuter av hans stora orgelfugor. Men som ni förstår, jag sjunger gärna till gitarr. I all synnerhet som jag inte kan spela orgel. Här finns det många avgudar att kasta ut. Men den stora avguden heter något annat. Eller en av de stora avgudarna. Du, om vi tänker så här. Att vår förtröstan och trygghet föder handlingskraft. Så kan vi fråga, vad är det för en trygghet människor söker idag för att få handlingskraft? Vad kallar vi den tryggheten? Svar, självförtroende. Jag har haft uppe detta vid några tillfällen sedan några månader tillbaka. Och så fort man ifrågasätter begreppet självförtroende, så är det stor risk att det kommer allvarliga män och kvinnor fram efteråt och säger, är du inte klok? Så här kan man inte predika. Därför att då tänker sig folk att den kristna varianten skulle vara att vi alltså krälar som en mask i gruset och säger, usch, 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 jag är så dålig, usch, 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 usch. Nej, det är ju ingen trygghet och ingen handlingskraft heller. Men frågan är det Herren som är min starkhet och min lovsång? Eller är det jag själv? Naturligtvis vill den fallna människan ha sig själv till sin starkhet och lovsång. Adam ville ju bli som Gud. Och det vill ju vi också, med någon del av oss. Det är ju det som ett gammalt ord kallas för vårt syndafördärv. Man kan vara mycket frimodig och mycket handlingskraftig därför att man förtröstar på Gud. Jag tror att om vi skulle träffat en rad gudsmän och gudskvinnor som verkligen varit helgade och frågat dem, hör du, har du gott självförtroende? Så tror jag de flesta skulle säga att det vet jag inte. Men Gud är god. Jag är rädd för att kyrkan håller på att bli en älska dig själv rörelse. Istället för att bli en älska Jesus rörelse. Vi försöker med evangeliets hjälp att bygga upp ett självförtroende. Ibland så sägs det så här, du måste förstå vem du är i Kristus. Ja, det blir ju inte så mycket det. Jag är ju död. Men Kristus lever i mig. Det är ju bättre att jag tar reda på vem Kristus är i mig än att jag tar reda på vem jag är i Kristus. För jag är ju död. Frågan blir ju till sist, vem är det jag har förtroende för? Har jag förtroende för mig själv som en ny skapelse? Eller har jag förtroende för Kristus som är min nya skapelse? Och det låter som hårklyverier det här, men det är viktiga saker. Därför att så fort jag får förtroende för mig själv, så att jag själv är min starkhet och lovsång, så blir jag ju på något sätt hård. På något sätt kommer jag att förlora min ödmjukhet. Ödmjukhet och självfördömelse är inte samma sak. Utan ödmjukhet är att kunna glömma bort sig själv helt och hållet. Och varken veta om man är stor eller liten, gul eller grön, därför att det inte längre är intressant. Att vara befriad från självupptagenhet. Underbart. Ett av de största mått av frihet man kan få uppleva i sitt liv. Herren är min starkhet och min lovsång. Det där var ju en upptäckt som Herren gav när Jesusväckelsen gick igång i slutet på 60-talet. Hippis och narkomaner och vinddrivna människor som hade spelat bort större eller mindre delar av sitt liv. De upptäckte plötsligt att man kunde börja leva inte genom att bygga upp ett förtroende för sig själv utan genom att få förtroende för honom. Man behöver inte gå en 20 månaders hel- eller halvkristen kurs i konsten att älska sig själv. Det räckte att upptäcka vem han var och älska honom. Att förtrösta på honom och inte på sig själv. Att han har allt i sin hand. No, men det finns ju något som vi kallar för dåligt självförtroende. Ja, det gör det. Det är ett stort och svårt lidande. Men vi ska kalla saker vid dess rätta namn. Därför att om vi kallar dåligt självförtroende för dåligt självförtroende, då blir ju receptet omedelbart: jag måste få mer förtroende för mig själv. Jag måste gå omkring och mumla att jag är störst, bäst och vackrast, fast jag inte tror att jag är det. Så kanske jag till sist blir så pass liksom upplyftad och lite upppumpad så att det hela funkar. Men det vi kallar för dåligt självförtroende ska vi ibland kalla för misstro. Och det är något lite annat. Eller misstänksamhet. Somliga människor lever i ett svaghetstillstånd därför att andra människor har svikit och förnedrat så många gånger att man utgår ifrån att människor vill en illa tills annat är bevisat. Då lever man i en värld där alla förefaller vara mer eller mindre fientliga. Och då kan man behöva få bygga upp någon sorts system av trygghet för att orka leva i denna fasansfulla värld. Men problemet är egentligen inte brist på självförtroende, utan problemet är människofruktan. För vi kan ju tänka så här, att om du alltid väntade dig gott från alla människor, så skulle du egentligen inte behöva något självförtroende. Och det vi kallar för brist på självförtroende är ofta en bild av hur mycket ont vi väntar oss från människor omkring oss. Det är en sorts maskerad människofruktan hos många. Hos andra människor är det vi kallar dåligt självförtroende ett uttryck för förvirring. Vi lever i pluralismens tid, då det på det moraliska området inte finns en sanning, utan ett helt smörgåsbord av sanningar. Och det gör ju på ett sätt tillvaron bekväm. Precis som när man ska äta smörgåsbord. Somliga gillar lax och tar bara lax. Och det går bra. Det är det som är smörgåsbordets princip. Du får ta så mycket lax du vill. Andra gillar prinskorvar och lassar för sig hur mycket prinskorv som helst. Går också bra. Det finns på smörgåsbordet. Men sen ser man ibland folk som kretsar runt det där smörgåsbordet med fatet i hand och kan aldrig bestämma sig. De vet inte om de vill ha lax eller senapsill, eller om de vill ha skinka, eller om de vill ha rödkål, eller vad de ska ha för någonting. Utan de går där runt men får aldrig något på tallriken, och till sist svälter de ihjäl. Det är för att det är ett sånt utbud att man kommer aldrig till skott med själva livet. Det finns människor som har levt upp med så många olika uppfostrare idag. Hel- och halvprofessionella sådana. Och där man fått lära sig ett värdesystem av pappa och ett annat av mamma. Och ett tredje av första dagisfröken och ett fjärde av andra dagisfröken. Och ett femte i lågstadiet och ett sjätte i mellanstadiet. Och ett sjunde av konfirmandprästen, ett åttonde av jag vet inte vem. Man hinner kanske beta av en 20-30 olika värdesystem innan man själv är vuxen. Och så får man förvirrade begrepp. Det finns ingen fast punkt i tillvaron. Och så känner man sig osäker. Och så kallar man den osäkerheten för dåligt självförtroende. Vilket det inte är. Utan det är en fråga om förvirrade begrepp. Och de kan inte åtgärdas genom att man bygger upp ett självförtroende. De måste åtgärdas genom att människan får upptäcka vad som är sant och inte sant i livet. Sen finns det en tredje form av dåligt självförtroende. Det finns många. Men vi kan ta en tredje. För alla goda ting är ju tre. Nu rör vi oss visserligen med dåliga ting, men i alla fall. Och det är avund. För man kan tycka så här att ja, men honom där borta går det ju mycket bättre i händer än mig. Han är mycket rikare, vackrare, lyckligare och glittrigare än vad jag är. Alltså måste det vara något fel på mig. Alltså kan jag inte acceptera mig själv, alltså har jag dåligt självförtroende. Och det man skulle kalla för avund och spika fast på ett kors, det kallar man för dåligt självförtroende och ägnar sig sen resten av livet åt att bygga upp ett självförtroende. Det här är ett stort och snårigt kapitel som ni märker. Men det som Bibeln kallar för barnaskap och som är hemligheten med liv, det som man omvänder sig till. Om ni inte omvänder er och blir som barn. Det är ju detta som Jesaja talar om. Om ni vänder om och blir stilla, då blir ni starka. Genom stillhet och förtröstan. Alltså detta att ha Gud till sin förtröstan. Och det där är ingenting du kan ta dig. Sitt nu inte och känn självfördömelse över att du upptäcker att du naturligtvis har en hel del förtröstan i att du inte är utfattig och inte sjuk ifrån gässan till fötterna. Eller frisk eller vad jag ska sagt. Utan att du... Det här är någonting som är livets mål. Att vi under vandringen genom livet alltmer får upptäcka hemligheten med att kunna ha Gud som sin enda trygghet. Om du kan gå igenom varje period av lycka i ditt liv och glädje och där upptäcka Gud som den stora tryggheten. Om du kan gå igenom varje kris och svårighet i ditt liv och där upptäcka Gud som den stora tryggheten, då är du en människa som hela tiden mognar. Och hela tiden är på väg in i ett större mått av frihet. Förtröstan beskrivs ibland som förmågan att begripa allt vad Gud gör. Men om du begrep allt vad Gud gör, då förtröstade du ju inte längre på honom, utan på detta att du begriper allt vad Gud gör. Att förtrösta på Herren, det är ju att säga till Gud, just i barnaskapets attityd, jag begriper inte det här, Herre. Men jag litar på dig. För ibland försöker vi kartlägga Guds vägar så till en grad att vi nästan kan förutsäga allt vad han kommer att tänka och tycka. Och det känns ju som en trygghet. Och jag vet precis hur mitt liv ska bli. Jag vet allt. Ja. Men i det ögonblicket du på det sättet förstår allting om Guds vägar, så har Gud blivit overklig för dig. Din trygghet ligger inte i din teologiska kunskap. Inte ens i din fantastiskt uppbyggda tro. Utan din trygghet är ju Guds person. Att han är den han är. Även om han låter dig gå igenom skiftande livsöden för att han ensam ska bli din trygghet och ingenting annat. Ska vi titta i Saltaren 37 och 5 till sist? Det är ju den kristnes kroppstemperatur brukar det heta. Lite lätt förhöjd på grund av elden som brinner i det inre. Befall din väg åt Herren, och förtrösta på honom. Han ska göra det. Ibland blir kristna så förfärligt stressade. För de tycker att jag har varit kristen i ett halvår och inte färdig med min helgelse riktigt ännu. Och det borde jag ju vara. Och när man upptäcker det så hamnar man i självfördömelse. Usch, jag är en så dålig kristen. Ja, det är vi i så fall allihopa. Det är du inte ensam om. Men om vi förtröstade på Herren och bara på honom, lyssna nu, då skulle vi inte kunna känna självfördömelse. Om vi förtröstade på Herren och bara på honom, så skulle vi inte kunna känna självfördömelse. Det betyder inte att vi skulle bli perfekta. Det betyder inte att allting skulle lösa sig precis efter våra tankar och planer. Men självfördömelsen är ett uttryck för att Herren kan välsigna oss med ett större av förtröstan på honom. I all vår brist, i all vår otillräcklighet. Befall din väg åt Herren, det kan du göra. Och förtrösta på honom. Det är han som ska göra det. Han gör det i sin takt. Ibland tycker vi att det går långsammare än vad vi hade väntat oss. Men det är ju hans sak i så fall. Du får förtrösta på honom. Och inte börja att försöka förtrösta på dig själv igen. Ty då hamnar du bara på nytt i självfördömelse. Låt oss tacka Herren. Herre, allenast i dig vill vi ha vår ro och vår trygghet. Och nu när vi har så många andra tryggheter omkring oss, så är det där naturligtvis inte så lätt. Vi lever i ett välfärdssamhälle. Vi är relativt rika. Vi kanske har andra möjligheter som också kan bli som en avgud i våra liv, som en trygghet som skymmer dig. Inte så att du missunnar oss denna världens goda. Men vi vill be dig, Herre, att allt som sker i våra liv ska få leda oss till att upptäcka dig själv som vår stora trygghet. Så att det andra liksom får blekna bort. Istället för att det skulle bli som det ofta är. Att tryggheterna runt omkring oss i världen till sist får dig att blekna bort. Herre, vi skulle vilja bli förtröstansfulla människor. Att du gav oss del av barnaskapets ande. Där tryggheten i förbundet med dig fick bli en naturlig gåva. Inte något tillkämpat, något mänskligt uppbyggt. Utan något alldeles naturligt ifrån dig.